eller ideologi. Det är sant. Alltså den kristna tron är inte som någon annan religion i hela världen. Den kristna tron är sann. Den har ett grundfundament. Vi kan undersöka det vetenskapligt. Och den har 5 stycken, ska vi säga, bropelare. Det är att Jesus, han är född. Det kan vi undersöka. Och så är han dödad på ett kors. Och så har han uppstått igen. Och så har han stigit upp till Fadern. Och så det femte, han kommer tillbaka. Fråga buddhisterna vad de har. Eller muslimerna eller någon annan. Men ingen har något liknande. Du läste ifrån Lukas 24, sa du. 21. Jag ska stanna ifrån Matteus. Aposteln Matteus, eller lärjungen Matteus. I det 21 kapitlet där så berättas det om Jesu intåg i Jerusalem. När han hade varit ute i Betania hos Marta, Maria och Lazarus. Och så red han in i Jerusalem och gick upp på templet. Och den dagen så helade han många sjuka, står det. Men när dagen led mot sitt slut så gick han tillbaka ut ur staden. Och förmodligen så gick han tillbaka till Betania, till sina vänner, Lazarus, Maria och Marta. Och så stannade han på Oljeberget. Han gjorde en liten halt. Och då satte sig lärjungarna ner omkring honom. Och då ska jag läsa ifrån det 24 kapitlet. Alltså, då är precis intåget, det ligger bakom. Och så är han på väg tillbaka till sitt, ska vi säga, natthärberge. Och då står det så i Jesu namn, 3:e versen. När Jesus sedan satt på Olivberget och lärjungarna var ensamma med honom, då kom de fram till honom och frågade: säg oss, när ska det ske och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut? Herre, jag tackar dig för att du inte nonchalerade frågan, utan du besvarade den. Och vi tackar dig, Herre, för att lärjungarna fick gå med den här frågan i sina hjärtan. Och sen har ditt folk haft den här frågan: när blir det? Och så har du svarat på det. Välsigna den här stunden och ikväll och imorgon, Herre. Kom med din heliga ande och med ditt ord till oss var och en. I Jesu Kristi namn. Amen. Det finns ju faktiskt människor som säger att vi vet ingenting om Jesu återkomst. Och när jag möter sådana så kan jag bara säga en sak: du har inte läst Bibeln. Därför att om det är någon fråga som Bibeln behandlar och talar om, så är det vad som ska äga rum i samband med att Jesus kommer tillbaka. Det är faktiskt så här att en tredjedel av den här boken, det handlar om Jesu återkomst. Både i Gamla testamentet och också i Nya testamentet så har vi mängder av saker som ska äga rum i samband med att Jesus kommer åter. Och därför var det inte underligt att lärjungarna ställde den här frågan, för de kunde ju sin bibel. Och jag vet inte vad de tänkte på, men jag skulle tro att de kunde tänka på till exempel profeten Zakaria. För profeten Zakaria säger så här: att en dag i den yttersta tiden, då ska Herren komma ifrån himlen och så ska han ställa sina fötter på Oljeberget. Det hade ju inte skett. Så jag tror att det var sådana frågor som lärjungarna gick och tänkte på: Herre, när ska det ske? För det har ju inte skett ännu. Du har inte stigit ner. Jo, du föddes i Betlehem. Ja, det säger Mika också. Men så säger Zakaria: en dag ska han stå med sina fötter på Oljeberget. Han ska stiga ner och stå med sina fötter på Oljeberget. Och jag tror det var den typen av bibelställe som fanns hos lärjungarna. Och de kände: det här har ju inte gått i uppfyllelse nu. Hur ska det här kunna gå till? Och så kommer frågan. Och då säger inte Jesus så här: det ska ni inte bry er om. Det är ingen som vet om det här. Utan han ger dem en väldigt detaljerad information om vad som ska äga rum i samband med att han kommer tillbaka. Sen hörde jag ett ännu mer, man måste nästan få säga idiotiskt uttalande i veckan. Eller läste jag det i en tidning från en av våra teologer som skriver så här, eller sa så här, att förmodligen hade Jesus räknat med att han skulle komma veckan efter. Och jag tänkte, var har du fått det ifrån? Du kan väl i varje fall läsa innantill som det står i Bibeln. Där fanns ju ingenting om att Jesus skulle komma tillbaka veckan efter att han hade stigit upp till Fadern. Han visste mycket, mycket noga väl om vad som skulle äga rum. Men så säger han, precis som du läste inledningsordet, när ni ser att detta börjar äga rum. Och går vi fram ett bibelblad ifrån Matteus 21, några verser framöver, så säger Jesus så här i den 34 versen, att när detta släkte får se detta hända, så ska den generationen inte förgås förrän allt detta sker. Så att om det är så att vi känner igen det som äger rum i Bibeln idag, så är det vad Jesus själv säger, att den generation som ser detta hända eller börja hända, den ska inte förgå. Nu tänkte jag i eftermiddag här få stanna inför en av de här bröderna, alltså profeterna, och i eftermiddag stanna inför Jesaja. Kanske han just idag är den mest aktuella, jag vet inte. Eller är det den vi ska stanna inför ikväll som är den mest aktuella? Utan nu börjar det hända saker. Jag kan bara säga inom en liten parentes att från år 0, alltså när Jesus föddes, så fram till år 2008 så hände det inte mycket av profetisk uppfyllelse. Hände ingenting under 1500-talet, hände ingenting under 1800-talet, hände ingenting under 1900-talet och tiden innan också. Så fanns det ingenting utav profetisk uppfyllelse. Och då förstår man ju när de stora giganterna, så att säga, när Luther och Wallenström och Rosenius och allt vad de hette för någonting, de talade inte mycket om Jesu tillkommelse, för det hände ingenting. Men från år 2008 och fram till idag så har det formligen exploderat. Otroligt. Det är 10, 12, det är 14 år när det har hänt så och händer så mycket framför våra ögon. Och nu ska vi göra en snabbresa genom profeten Jesaja. Det börjar i det andra kapitlet, och där säger profeten så här. Han ger en tidsangivelse och säger den yttersta tiden. Alltså det är ju slutet. Då säger han så här. Berget med Herrens hus ska stå fast grundat. Alltså det berg som Jesaja talar om, det kan bara vara ett enda berg, och det är tempelberget i Jerusalem. Där står inget Herrens hus idag. Där står en moské och så står det en klippdom, den som har det här guldtaket. Men det står inget Herrens hus, alltså som är byggt för Jahve. Välkomna vänner. Medan folket går in så tar jag lite vatten. Därför är det lite intressant att läsa det här och tänka, men hur ska det här gå till? Det står ju en moské och en klippdom. Och judarna har överlämnat hela det här området till muslimerna. Judarna äger, eller Israel äger, tempelberget. Men man har överlämnat den religiösa rätten till muslimerna. Så därför får judarna inte gå upp där. För det är den tredje heligaste platsen för muslimer. Nu säger Herren ska stå ett Herrens hus här. Och var det i våras, jag tror det var i våras, som vi fick en tv-intervju ifrån Saudiarabien. Där muslimernas högsta andliga ledare, alltså han som sitter över alla andra i hela världen, går ut i massmedia, världs-tv, och så säger han så här. Vi muslimer, Vi är inte intresserade av Tempelberget längre. Va? Det har de ju varit i 1600 år. Nej, vi har gjort en felräkning. Och alla som läser Bibeln och kan sin historia vet att de har gjort en felräkning. Det är bara det att de inte erkänt det. Men för några veckor sedan så går han ut och säger: vi har trott att Muhammed rev till Jerusalem och fäste hästen i västra muren, och så gick han upp till Al-Aqsa-moskén och så blev han upptagen till himlen. Men vi har gjort en felräkning. Och det är så här att Al-Aqsa-moskén byggdes 80 år efter Muhammeds död. Så han kan knappast ha varit där. Och så fortsätter den här mannen och så säger han så här: vi kommer och nu att ta avstånd ifrån Jerusalem, därför att Jerusalem finns inte nämnt en enda gång i Koranen. Men den finns nämnt över 600 gånger i vår Bibel. Så vi kommer att lämna det där nu. Där befinner vi oss idag. Och då är det så här att vid sidan av västra muren så finns det ett institut som heter Tempelinstitutet. Jag vet inte, är det någon som varit där? Det får ni skriva upp på nästa gång. Tempelinstitut. De har en enda fråga de sysslar med. Nästa tempel. Allting är färdigberett för att bygga nästa tempel idag. Allt byggnadsmaterial, alla kläder till prästerna, alla musikinstrument, alla altare. Allting är färdigt för att smälla upp det uppe på Tempelberget. Där är vi idag. Jag tycker det börjar bli spännande. När muslimerna säger nej, men vi ska inte vara där uppe. Och förra veckan, så gav islam ett tillstånd till det judiska folket och säger: nu får ni komma upp på Tempelberget om ni vill. Och ni får lov att bedja på Tempelberget, men ni får inte be högt. Munnen måste vara stängd. Men ni får bedja i era hjärtan. För 2 veckor sedan så var de förbjudna. Och nu får de lov att gå upp. Där är vi idag. Det var mycket mer att säga om det, men det hinner vi inte. Vi går fram till det 19 kapitlet i Jesaja. Jesaja 17 tar vi först. Jesaja 17 kapitel. Där säger Herren för 2700 år sedan, för det är då Jesaja skrevs. Så säger Herren: i den yttersta tiden, alltså i samband med att Messias kommer tillbaka, så står det 17 kapitlet: Damaskus ska upphöra att vara en stad. Det ska bli en ruinhög. Alltså vi vet ju vad som har hänt med Syrien idag. Men det här är ändå anmärkningsvärt, därför att Syrien har aldrig lidit ett nederlag. De har aldrig blivit besegrade. De har varit involverade i krig ända tillbaka till 4-5 tusen år sedan. Det är det första landet vi läser om i vår Bibel. Och det följer med ända fram till Uppenbarelsebokens 13 kapitel. Men de har aldrig blivit besegrade. Inte förrän för ett par år sedan. När de blev angripna utav IS. Som är alltså islams religiösa terrororganisation från Saudiarabien. Och idag så är nästan hela landet ödelagt. Det är otroligt. Det har aldrig hänt förr. Och så började Putin och vara nere och bomba, för Putin han vill behålla presidenten. Och så började Amerika bomba, för de vill ha bort presidenten. Och så har man nästan ödelagt hela detta land. När det sker, säger Herren, att Damaskus blir utsatt för ödeläggelse. Och då ska vi veta det här, att när det står Damaskus så behöver det inte bara vara precis själva kärnan. Utan det kan lika gärna vara ett uttryck för ett betydligt större område. Men när det här blir hotat, när Damaskus kommer att lida nederlag, då säger Herren, då ska det hända någonting. Och jag läser nu bara innantill i det 19 kapitlet. Då säger Herren så här, 24 versen: på den dagen ska Israel vara den tredje vid sidan av Egypten och Assyrien, en välsignelse mitt på jorden, och Herren Sebaot ska välsigna dem och säga: välsignade är Egypten mitt folk, och Assyrien mina händers verk, och Israel min arvedel. Alltså om vi backar 10-15 år, så kanske du kommer ihåg att de värsta fiender som Israel hade, det var Egypten i söder och så var det Syrien eller Assyrien i norr. I varje krig sedan 1948 så var det de här två länderna, Egypten i söder, Syrien i norr. Nu säger Herren, en dag kommer det att ta slut. Då ska Israel få fred med Egypten. Det har de idag. Men så återstår ju Syrien med familjen Assad. Assad hade bestämt sig för: vi kommer och vi ska utplåna Israel och det judiska folket. Så hela Syrien är egentligen bara en enda stor militärmakt som har en enda målsättning, och det är att utplåna Israel. Men så får pappa Assad cancer, och så dör han, och då kallas sonen hemifrån London, som är ögonläkare, han är ingen politiker, han är läkare, och får ta över familjen Assads politiska styre i Damaskus. Vet du vad han gör? Han bestämmer sig på en enda gång och säger så här, och jag har tid där hemma: Syrien ska inte kriga med Israel, utan vi ska ha fred med Israel. Och hösten 2021, alltså i fjol höst, för några månader sedan, så lämnade Syrien in ansökningshandlingarna till Israel för att få skriva fred med Israel. Det är omöjligt, om inte det var för att Herren har sagt det. I den yttersta tiden, i samband med att Messias kommer, då ska det här äga rum. Och där sitter de idag från hösten 2021 och samtalar och funderar. Det är ju vissa frågor där som man måste hitta på lösningar på. Framförallt vattnet från Hermon och gränsdragningar och lite grann så här. Det händer idag. Nu går vi fram till Jesajas 35 kapitlet. De andra kapitlen får ni läsa själva. Men i det 35 kapitlet så har vi åter en sån här markering. Och då står det så här. Första versen. Öknen och ödemarken ska glädja sig, och hedmarken ska fröjda sig och blomstra som en lilja. Och så går vi fram lite grann till den sjätte versen. Den lame ska hoppa som en hjort, och den stummes tunga ska jubla. Ty vatten ska bryta fram i öknen och strömma på hedmarken. Hade vi nu läst hebreiska här, så ordet hedmarken, det är liksom inte riktigt vad som helst. Det är en geografisk bestämning, ungefär som jag säger Linköping eller Motala. Så är hedmarken, det är ett område som sträcker sig i princip från Döda havet och så ner till Eilat. Negevöknen, Paranöknen, Sinaiöknen, alltså det är många olika öknar i det här området. Och det har aldrig någonsin vuxit någonting i det här området. Om ni har åkt en bussen från Jerusalem ner till Eilat, så vet ni att vad traligt det är. När man kommer ner till Döda havet och så ska man genom hela denna öken. Det finns en bensinstation ungefär mitt på som har luftkonditionering, så alla rusar in och köper en kopp kaffe och en kola eller en glass eller någonting. Där inga människor kan bo där. Men säger Herren så här: men en dag så ska detta område grönska och bära frukt, säger Herren. Och det är precis det som sker idag. Herren, han plockar hem en jude från Amerika, en messias troende jude som hade mött Jesus till frälsning. Han hette Simsa Perlmutter. Och så tar han hem honom till Israel med sin familj. Och så frågar Simsa: var ska jag bosätta mig någonstans? Och så upplever han Guds andes ledning att han ska bosätta sig mitt i denna öken där inte en människa finns. Och så är han ute en dag och går i öknen, vet du, och så säger Herren till honom: du Simsa, jag vill använda dig till att hitta vattnet i den här öknen. Ja, men Simsa, han var vetenskapsman. Så han sa: finns inget vatten. Du kan börja borra där du står nu. Och så är det denne man, simsaphelmutter, som Gud använder för att upptäcka vattnet från döda havet och ner till Eila. Hur mycket vatten hittar han? Och det visar sig, för att göra en lång historia kort, han hittar ett hav som ligger på ett väldigt djup och som är 3 gånger större än döda havet. Så jag fick en rapport senast igår. Om det är någonting som Israel har överskott på idag, vet du vad det är? Vatten. De kan dränka hela landet i vatten. Och det har varit den stora problemfrågan. Och nu håller man då på att odla upp hela den här öknen. För marken, den är helt okänlig. Det går inte att använda. Det har aldrig vuxit någonting här. Och vattnet, jag har ju hälsat på Simsa flera gånger. Vattnet är okänligt. Det är som dieselolja. Men när det vattnet kommer i kontakt med den här jorden, så blir jorden världens bördigaste åkermark. Och idag så tar man 7 skördar om året. Agronomerna säger där nere, vi kan ta 12 skördar, men vi orkar inte. Men vi tar 7 skördar om året i detta väldiga område. Och det bara växer så det knakar. Vi har ju vetat om det, för vi har ju läst om det i Bibeln, va? Och vi har inte tolkat det på ett andligt sätt, som att det skulle vara något annat. Utan det var det. Nu tänkte jag få gå fram till dagens text. Hela Jesaja är ju så här, va? I det 60:e kapitlet. Så står det så här. Jesaja 60. Stå upp. Stråla. För ditt ljus kommer och Herrens härlighet går upp över dig. Se, mörker ska täcka jorden och töcken folken, men över dig ska Herren gå upp. Och hans härlighet ska uppenbaras över dig. Och hedna folken ska vandra i ditt ljus och kungar i glansen som går upp över dig. Vi stannar där så länge. När det judiska folket går ner till Västra muren för att bedja, om ni har sett den bilden någonstans. Där ber man 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Finns alltid judar vid det vi svenskar kallar för klagomuren. Men går du till Jerusalem och frågar vägen till klagomuren, så skickar de iväg dig till skatteskrapan, för det är deras klagomur. Men där vid templet så kallas den för Västra muren, för det var stödmuren till templet. Och där ber man. Och när jag samtalar med judarna, så vad ber ni om för någonting? Vad är det viktigaste bönämnet? Då är det en sak man ber om, det är mer än någonting annat. Och det är Herrens härlighet ska återvända till Jerusalem. För om du kan din bibel, vi kan komma in på det ikväll, vi får se. Så när Salomo, han byggde templet, så var Herrens härlighet så stark så man kom inte in i templet på grund av härligheten. Men sen började folket lite längre fram och vända sig åt olika håll och kanter, och man tillbad olika gudar. Och framme i profeten Hesekiel, och då står det så här att Herren, han blev så bedrövad så att härligheten lämnade det innersta och flyttade ut på tröskeln. Men man fortsatte som ingenting hade hänt. Man sjöng sina sånger, man gav sina offer och så vidare. Och så flyttade härligheten österut, står det. Dock med ett löfte om att den ska komma tillbaka. Och när härligheten flyttade österut, då upplevde det judiska folket, vi har förlorat det viktigaste vi kan förlora. Nämligen Herrens förnimbara närvaro. Är det någon här som har upplevt Herrens härlighet? Svaret är nej. Så ni inte säger fel. Därför ingen vet det. Den har nämligen lämnat österut. Vi kan säga det var ett härligt möte. Vi kan uppleva Guds närvaro. Men vad Herrens härlighet är, finns ingen människa som vet. Och därför så ber det judiska folket, Herre, låt en dag snart vara inne. När du kommer tillbaka, med din härlighet. Hesekiel han tar också upp det. Och då säger Herren så här. När det sker, då ska Herrens härlighet uppenbaras över det judiska folket. Och hedna folken, vilka är det? Det är vi. Vi ska vandra i ditt ljus. I samband med det här kommer. Vi säger inte att nu kommer det första och sen kommer det andra. Vi säger att det här ska hända. När det kommer så säger Herren genom sin profet. Fjärde versen. Lyft din blick och se dig omkring. Alla samlas och kommer till dig. Dina söner kommer från fjärran. Och dina döttrar bärs fram på armen. Åttonde versen. Vilka är dessa som kommer flygande som moln, som duvor till sitt duvslag? Kustländerna hoppas på mig, främst kommer Tarsis skepp för att föra hem dina söner från fjärran land. Och så vidare och så vidare. Jag bara säger, den där profetian, den håller på att uppfyllas idag. Medan vi sitter här. Alltså det kommer hem judar ifrån hela världen. Och idag så är majoriteten av alla judar i hela världen. De bor i Israel. Cirka över 7 miljoner. Det är några som är kvar ute. Somliga som har svårt att komma hem. Men de sista 2 åren skulle jag kunna säga va. Så har det varit en massinvandring till Israel från Ukraina. Därför att i Ukraina har vi den största judiska populationen utanför Israel. Om ni har hört talas om en stad när vi har sett på nyheterna så har de nämnt om en stad som heter Odessa. Det är alltså en sån här judisk bosättning. Hur länge har de bott där? De har förmodligen bott där i 2700 år. Därför för 2700 år så angrep Syrien norra delen av Israel. Tog de 10 stammarna. Kommer ni ihåg det? Och förde bort dem till Syrien. Men de tyckte inte om att bo i Syrien. Så de började vandra. Gick norrut, om man läser folkvandringshistoria. Så gick de norrut och somliga tog av till väster och hamnade i Tyskland och Polen. Men väldigt många fortsatte österut. Och hamnade i Ukraina och Ryssland och i de områdena. De har bott här i 2700 år. Och nu är de på väg hem. Och nu är det så många som vill lämna Ryssland så att Putin han införde en lag för något år sedan. Så han införde lagen att maximum 2000 judar om året får lov att lämna Ryssland. Varför gör han det? Ja, därför att om man släpper de här lös så förlorar han den bästa av sina politiker, bästa av sina bankmän och de bästa av symfoniorkestern. Han förlorar det bästa han har. Och det insåg han. Och så sätter han en gräns, max 2000. Och den kvoten fylls år efter år. Men från Ukraina så kommer de i stor myckenhet och flyttar hem till Israel. Så att det är en otroligt det som äger rum idag. Då säger Herren så här. Jag bara läser innantill nu som står det. När du ser detta femte versen ska du stråla av fröjd och ditt hjärta ska bäva och vidga sig. Havets rikedomar ska föras till dig. Vad är det? Havets rikedomar ska föras till dig. Ja, det finns egentligen bara ett hav som är i anslutning till Israel. Medelhavet. Det har aldrig betytt så väldigt mycket för Israel mer än att man kan komma med båt till Tel Aviv eller Ashdod eller Haifa. Men så händer det någonting i vår historia. Och det som har hänt är att Ryssland ockuperade och gick i krig med Ukraina. Och då lyckades Putin med någonting som ingen politiker har lyckats med. Han lyckades förena hela Europa. Ingen har lyckats med det. Men nu är det så här att Putin, han har en, vad heter det, pipeline. Så han skickar gasen från Ryssland genom Östersjön ner till Tyskland. Och där grenar ut sig i ett nätverk. Så han täcker hela Europa med sin gas. Men så kom kriget. Och då var han färdig med den andra pipelinen som han skulle också dra ifrån Ryssland via Östersjön. Och det blev lite ramaller i Sverige. Ska vi godkänna det här? Ska vi inte godkänna det? Ska han få lägga sina rör på Gotland eller ska han inte få göra det? Men till sist så fick han tillstånd. Men då hade kriget börjat. Och när han kommer ner till gränsen till Tyskland, då säger Tyskland, nej, du får inte gå i land här. Så de ligger på havsbotten. Och sen hände det i, nu går ju tiden så fort, men det är en glasruta där som är trasig. Jag bara säger för snart kommer hösten. Jo, då kommer kriget och så går Tysklands utrikesminister ut i massmedia, också i svensk tv. Ni kan väl så det. Och så säger Tysklands utrikesminister så här. Vi ska halvera gasen från Ryssland till sommaren. Och vi har i vår plan att till nyår 2023 ska vi stänga kranen. Och jag tänkte, var ska de få gasen ifrån? Till Tyskland. Veckan därpå så går EUs utrikesminister ut och säger precis samma sak. Vi har bestämt att vi ska halvera gasen från Ryssland till sommaren. Och vi ska stänga kranarna för hela EU till nyår. Och jag tänkte, va? Nu sitter de ju på någonting. Och så går det en vecka till och då stiger de ut i tv, också i svensk tv. Och på alla nyhetskanalerna i Sverige så basunerar man ut det. Tyskland och hela EU har nu skrivit avtal om att köpa gas. Var då ifrån? Israel. Jag tänkte, det är inte sant. Så jag har varit inne och läst på det där och tänkte, har Israel så mycket gas? Det finns en tidning där nere, det finns så ni kan få den allihopa. Här är en riktigt bra informationstidning. Det här kommer varken från Pingströrelsen eller Ekumenia eller något annat, utan det är ren saklig information alltihopa. Och där står det om gasfyndigheterna att utanför Haifa så har man hittat en gasfyndighet som fick namnet Tamar eller Tamar. Det beräknas innehålla 250 miljarder kubikmeter gas. Lite senare hittar man lite längre ut i havet på israeliskt område ett nytt gasfält som heter Leviathan. Man har gett det namnet. Man räknar med att det innehåller 450 miljarder kubikmeter gas och 600 miljoner fat olja. Hoppsan. Nu kan du gå hem och googla på det, för jag tycker det här är lite intressant. Nu har Israel lagt en pipeline ifrån detta fältet och så har man lagt den upp över Cypern och så upp över Italien. Och så ser man hur det grenar sig i fem grenar. Och där tar det stopp. Så jag tänkte, varför stoppar de där? Jo, därför att där uppe i norra delen av Italien så kopplar man på hela det nätverk som Putin han har betalt och lagt över hela Europa. Och när Putin han stänger gastillförseln, då kör Israel på, vet du. Ja, men det är lite fantastiskt, va? Jag tror det är detta som Herren, han visste det. Och det som är lite intressant är att Jakob han fick 12 söner. En av sönerna kom att bosätta sig i det här området. Eller han fick det tilldelat genom lottdragning. Och om honom säger Mose så här. Och då är vi ännu tillbaka nästan 4-5 tusen år. Då säger Moses här till Jakobs son. Du kommer att doppa dina fötter i olja. Kristenheten har inte fattat vad han menar för någonting, vet du. Doppa fötterna i olja. Men det är det området, det är där gasen och där oljan finns. Så nu gick Israels utrikesminister ut för lite tag sedan. Och så säger han så här. Israel har nu hittat så mycket olja. Så vi har mer olja i Israel än Saudiarabiens samlade oljereserv. Du vet, det är inte bara tankning, vet du. Utan det är ordentligt. Där är vi idag, vet du. Jag tycker det är fantastiskt. Sådana enorma mängder. Nu försöker Putin, han blev putt. Så om jag nu har läst nyheterna rätt så stängde han av all gastillförsel, var det idag eller igår. Där är vi idag. Så det kommer säkert att bli lite knivigt till dess att vi får den israeliska gasen. Sen forslar man, och den linjen är redan klar. Var klar innan Ukraina-kriget, så forslar man massor av den här gasen i en jättestor pipeline ner till Egypten. Och där har Egypten möjlighet att förvandla den här gasen till flytande gas. Och så kan de transportera ut den över hela världen. Där är vi då. En missionsförbund är inblandad i den här affären, men det får vi ta en annan gång. Jag tror det är detta som Herren visste om det här, vet du. Och tror du att det är en tillfällighet? Tror jag inte ett dugg på. Det ska ske i den tiden. I samband med att Messias kommer tillbaka. Så ska havets rikedomar föras till dig. Och så säger han en sak till. Han säger folkens skatter ska tillfalla dig. Vad är det? Ja, det vet vi inte riktigt. Vi vet ju bara att Herren säger så. Men jag tycker ändå det var intressant. För ett par månader sedan så hamnade jag. Jag skulle se på nyheter. Men jag hamnade i ett annat program om någon arkeologi eller historia eller någonting sånt där. Och då var det ett program om Tyskland under andra världskriget. Alltså när Hitler hade fått makten. Och Hitler han skulle ju förgöra alla judar. Han skulle ta död på Israel. Och han försökte verkligen göra det. Men så införde han ett bud och så sa han så här. Ni får inte stjäla en shekel från en jude eller en tavla från en jude eller dollar från en jude eller en industri från en jude utan att diarieföra det. Det var väl smart. Så att allt som är stulet av judarna är diarieför. Det var bara det att de här böckerna har kommit bort. Och då har man ingen glädje av det. Inte för någon månad sedan så fick jag informationen om man har hittat böckerna där man har diariet för allt vad man stal av judarna under andra världskriget. Och det är inte små saker. Bankdirektörer nere i Europa, de är nu samlade för att fundera på hur ska Schweiz, Tyskland, Polen, Liechtenstein, hur ska de kunna betala tillbaka räntan på detta kapitalet utan att de länderna spelar konkurs? Jag fick det meddelandet och tänkte, ja, men det kan inte stämma. Men har vi en god vän hemma som är bankdirektör, så jag frågar honom, så sa jag, du, det här har jag hört berättas som stämmer det. Och då säger han så här till mig. Ja, och så jag är en av dem som är utsedd att sitta tillsammans med bankdirektörer från hela Europa och fundera på hur ska de kunna betala dessa fullständiga fantasisummor, guldreserven och allt detta utan att de här länderna kollapsar. Där är vi då. Skatter från folken. När det här händer, nu läser jag bara vidare. När det här händer, säger Herren, sjätte versen. Skaror av kameler ska täcka dig och unga kameler från Midian och Efa och Saba kommer de alla. Och de bär med sig guld och rökelse och förkunnar Herrens lov. Alla Kedars jordar ska samlas till dig och Nebadjots baggar ska stå till din tjänst. Vad är det här för någonting? Ja, de här grupperna, det är ju folkgrupper som Herren talar om. Men de här folkgrupperna finns ju inte idag. De har fått nya namn. Och det är ju intressant bara att se, vilka talar Herren om? Vad är det för folk och var bodde de någonstans? Och då är det på följande sätt. Det första som var här, det var Midian. Alltså Midianiterna, läser vi Bibeln så har vi en liten aning om vad Midianiterna är. Det var ju Ismaels äldste son. Och han bodde uppe i norra delen av Jordanien. Det var ju Midianiterna som skövlade Israel på gamla testamentets tid. Det var Midianiterna som köpte Josef och såg till att han kom till Egypten. Det var Midianiterna. De bodde där uppe i norra delen av Jordanien. Och så kommer Efa. De har vi inte heller. Men det var en gren på Midianiterna. Men så kommer Saba. Hon känner vi väl till, va? Var bodde Saba? Vad var det för ett folk? Jag talar om drottningen från Saba. Eller drottningen av Saba. Hon var så regent. Och hon bodde... Hennes område var... södra delen utav Saudiarabien ner mot Jemen till. På den tiden så var det kvinnorna som härskade där. Men sen kom ju gubbarna då och slängde ut kvinnorna. Och sen har ju kvinnorna haft ett bekymmersamt i den här delen av området. De har ju inte fått köra bil och inte fått ha körkortet. Nu håller vi på att ändra sig lite grann. Men det har varit så i 4000 år. Det är Saba. Sen kommer Kedars jordar. Ja, de bodde uppe i nordvästra delen av Saudiarabien, bara läser det. Och så kommer Nebadjots baggar. Det var också en avkomling till Ismael. De bodde öst om Jordanfloden och de hade en huvudstad som kanske någon av oss har besökt som heter Petra. Det var Nebadjots baggar. Det är de här fem. Och så de bor söder och sydöst om Israel. Jag bara börjar lägga märke till. Alltså Israel har det svårt. De är ansatt på alla sidor. Utom ifrån detta hållet. Israel har inga problem med länder som ligger söder och sydöst om Israel. Det är rätt märkligt. Jag ska återkomma ikväll till de länder de har problem med. Stora problem. Men inte här. Tror du att det är en tillfällighet att Israel har fått fred med Förenade Arabemiraten? Tror du en tillfällighet att Israel har fått en flygförbindelse mellan Tel Aviv och Saudiarabien? Ingalunda. Det är inte tillfällighet utan det ingår liksom i Guds plan med det hela. Och det intressanta är det när Herren säger för 2000, detta är alltså fem muslimska områden. Helmuslimska områden. Men nu säger Herren så här för 2700 år sedan. Att i samband med att Messias kommer. Så ska dessa, jag bara läser det. De ska alla komma och ska bära med sig guld och rökelse. Sjätte versen. De ska gå upp emot Jerusalem. Och de ska förkunna Herrens lov. Nu är det så här att vi har olika namn på Herren i vår Bibel. Vi har... Adonai, El Shaddai och så vidare. Men när det viktigaste Guds namnet nämns, då stavas det i vissa biblar bara med stora bokstäver. Bara för att tala om att här är det Javé, jag är. Och här är det alltså, de här fem grupperna ska komma upp emot Jerusalem och förkunna Javés lov, vilka sånggudstjänster, vet du, av muslimer. Och ska det här kunna hända så vill det ju till att de här får bli frälsta, komma till tro på Jesus, inte går det på annat sätt. Och då är det intressant att se vad är det som äger rum i det här området. Ja, här har vi en av de största väckelserna vi har i världen idag. När tusentals av muslimer blir frälst varenda dag. Alltså det är en jättestor väckelse. Jag träffade en av ledarna för den här väckelsen, han heter Tony. var hälsade på. Han sa att vi vet inte hur många som har kommit till tro på Herren, men jag räknar med att idag är det upp till 40%. Och vi hör aldrig talas om det. Nej. Och vad är det som händer? Ja, orsaken till den här väckelsen är framförallt våra vänner i Kina. För våra kristna vänner i Kina har bestämt sig för att vi ska bana en väg ifrån Kina till Jerusalem. Och vi ska gå rätt igenom detta väldiga fältet utav muslimer. Men innan vi går in i det här så ska vi se till att de blir frälsta. Så de skickar tv, radio, massmedia dygnet om med evangeliskt material. Och de här kommer till tro. Och när jag frågade en av ledarna i den här väckelsen så sa jag: vilka är ledare för det? Ja, det är bara Herren. Men sa han, den som nu har betytt mest väckelse, det är Khomeini. Vet ni vem han var? Ja, den främsta av muslimerna. Han var i landsflykt i Frankrike. Men så fick han komma tillbaka till Iran. Och då säger de så här: islam, de lovar och lovar och lovar. Muhammed ska lyssna på era böner. Muhammed ska svara på era böner. De har inte fått ett enda bönesvar. Och så kommer evangeliet om Jesus. Och så kommer bönesvaren så här. Så det händer någonting. Precis som vi har läst i Bibeln, 2700 år, så händer detta. Och idag så för Herren hem sitt folk till Israel. Och där sker någonting, men jag tror vi ska ta det efter pausen här. Men där stöter det då på en ny väckelse som är kanske ännu större. Som vi kallar för den messianska väckelsen. Alltså när judar blir frälsta, vet du. Och då blir de inte som pingstvänner eller ekumenier eller vad ni hör hemma eller EFK eller någonting. Så är det att när vi ber så sitter vi och mumlar lite grann, va. Men du vet, när de ropar till Gud, då händer det någonting. För jag slutar bara berätta för en sak för dig. Ja, det är så intressant att vandra med Herren, vet du. Och där allt hopp är ute, det älskar Herren på något sätt för att då får han bli det han är. Men det är så här att de messianska judarna, messianska församlingarna i Israel, de står för att välkomna när nu judarna kommer hem ifrån Ukraina och Ryssland, framförallt de som kommer österifrån, för de har ingenting. De har skjortan de har på kroppen och byxorna de bär på. Sen har de ingenting. De har fått lämna allt för att komma hem till Israel. Då står de här församlingarna och ger dem lite mat, en brödkaka, kan byta kläder och ett otroligt enkelt boende. Men det kostar ju pengar. Maten kostar ju pengar, inte sant? Men Herren, han har ju löst det här. För min del eller för vår del så blev jag uppmuntrad för några år sedan och började skriva böcker och skriva av mig. Och jag trodde inte ett dugg på den idén. Men jag skrev första boken och när jag hade fått den från tryckeriet så tänkte jag, vilka pengar man kan tjäna på det. Jag är inte undra på att GB Persson kan hålla hela släkten med pengar. Men du vet att när jag började sälja dem så sa han, du får inte behålla de pengarna. Utan du ska skicka ner dem till de messianska församlingarna. Så vi har skickat ner massor med pengar. Och köper ni böckerna där nere så ska du veta att förtjänsten av dem som har hårt pärm, de går ner till det. Men det räcker ju inte, det är bara ett droppe. Då är det så här, vet du, att i Småland så för något år sedan så fanns det en väldigt framgångsrik köpman. Han hade byggt ett stort, väldigt center och säljer allt ifrån bensin, kött och bröd och cement. Och han säljer allt. Jättestort område mitt inne i skogen. Det var det att han gick ju aldrig i kyrkan. Han hann ju aldrig läsa Bibeln. Han bekände sig inte som kristen. Utan all tid och kraft gick åt att bygga upp detta. Och det är fantastiskt. Men så berättar han i fjol våras. Så berättar jag gick ute på företaget. Så hörde jag en röst som sa till mig så här. Du ska köpa flygaktier i Norwegian. Det var ju förmodligen det sämsta aktietipset någon kan ge. För Norwegian höll på att spela konkurs. Intressant. Det var ingen som trodde de skulle överleva. Så han ringer in till banken och så säger han. Köp flygaktier i Norwegian för hundratusentals kronor. Alltså han hade ju som bett aktier så det gick inte att räkna dem. Och så tänkte han, vad ska jag med de aktierna? De är inte värda någonting. Och så går det 2 dagar. Efter 2 dagar så hör han rösten igen. Så säger rösten. Sälj alla dina flygaktier. Så han ringer in till banken. Och så säger han. Har jag någon behållning på de där flygaktierna? Och då säger banken. Du har tjänat hundratusentals kronor på 2 dagar. Jag sa han sälj alltihopa. Och då tänkte jag. Det är otroligt att man kan tjäna så mycket pengar på 2 dagar. Och grejen var det att dagen däremellan så hade norska regeringen gått ut och sagt så här. Vi ska rädda Norwegian, de ska inte spela konkurs. Och så få aktien rätt upp. Så då hade han ju tjänat jättemycket pengar. Då hör han för 3:e dagen när han går ute på sitt företag. Du får inte behålla pengarna. Utan du ska skicka dem till Israel. Det var ju bara det att han kände ju bara till Småland. Så han ringer till en god vän och så berättar han den här historien och säger, vad ska jag göra med det här då? Hur ska jag gå tillväga? Ja, säger hans gode vän, det vet jag inte. Vi får kontakta en person som heter KG Larsson. Och så blir jag indragen i det här, vet du. Ja, sa jag, har ni förtroende för mig så har vi en upparbetad linje till Israel så att vi kan skicka ner hur mycket pengar som helst. Det kostar inte 5 öre i administration eller bankavgifter eller någonting så. Ja men så då gör vi det. Alltså du får kvitto på allting så det. Och så fördes pengarna över till mig. Och så skickar jag ner dem. Det gick 2 timmar så ringer ledaren för den messianska församlingen hem till mig. Så sa han, vet vad som hänt? Nej, så det vet jag inte. Jo men så det är så här. Att församling, alltså den messianska församlingen. De hade tömt vartenda bankkonto, varenda börs. Det fanns inte en check eller någonstans. Det var helt tomt på pengar. Då samlade föreståndaren och sa, nu samlas vi till bönemöte. Och du vet, när de messianska ber, då mumlar man inte. Utan då är det precis som det står i Bibeln. Alla ropar på en gång för full hals. Om man ropar, om man bad till Gud om ett ekonomiskt mirakel. Om man höll på 1 timme, man höll på i 2 timmar. Och man fortsatte att beda. Plötsligt så ringer telefonen till ledaren. Och då är det han från Jerusalem som ringer och säger. Du, nu har du hur mycket pengar som du behöver på banken. Så han kan gå och handla hur mycket mat du vill. Vilket bönesvar. Men då började jag tänka så här. Hur gick det där till? Alltså när alla pengar var slut i den messianska församlingen. När församlingen ropar till Herren. Så måste han ju veta att om det är en vecka innan att det här kommer att hända. Och då tänkte han att det är inte lönt att gå till pingstförsamlingen. För de förstår inte det här va. Och det är inte lönt att gå till EFK eller vad det nu heter. Han tar en ogudaktig köpman i Småland. Och så säger han till honom så här, köp flygaktier. En smålänning. Och så har han dem i 2. Han köper dem 1 dag, det är 1 dag va. Han har dem i 2 dagar, det är 3 dagar. Sen säljer han. Det tar i varje fall 1 dag till, det är 4 dagar. Sen för han över hela denna summa till en god vän. Det är 3 dagar, 3 bankdagar. 4, det är 7 dagar va. Sen för den personen över alla pengarna till konto som jag har. Det är 3 dagar till. Det är 10 dagar. Och sen måste jag föra över det till ett konto som går direkt till Israel. Det är 13 dagar. Men när församlingen är i bön. Då kommer pengarna. Du vet vilken logistik. Va? Försök den du. Jag tycker det är så fantastiskt med framförallt med det här lilla förhatliga folket, vet du, att när alla vänder dem ryggen så kallar Gud precis vilken han vill. Om de är fromma eller ogudaktiga, om de är svenska eller smålänningar, smålänningar också svenska. Men ändå, han kallar på vem han vill, vet du. Och det är detta som är det fantastiska med det här lilla folket, att när man får vandra tillsammans med dem och lyssna lite grann, så tänker man, sånt får vi inte vara med i församlingen. Sånt får vi inte, händer inte i en församling. Men där nere, där allt hopp är ute, där alla har vänt om ryggen, där säger Herren så här, ni är mitt folk. Jag är er Gud. Jag kommer aldrig överge er. För jag är trofast emot er. Och så visar Herren det gång på gång och gång på gång. Jesaja 60 kapitel. Du får läsa resten utav det. Det är ju sex kapitel till att läsa. Som bara handlar om det som ska äga rum i samband med att Messias kommer tillbaka. Är det inte fantastiskt? Och så finns det folk som säger, jag har ingen aning om när han kommer tillbaka. Ja, men gå hem och läs Bibeln. För lärjungarna ställde ju den frågan, vad blir tecknet på att du kommer tillbaka? Och då säger ju inte Jesus, det finns inga tecken. Det finns massor. Men de som ser tecknen, de ska få vara med. Och den generationen ska inte förgås förrän allt detta har skett. Far i himmelen, vi bara tackar och lovar dig för din underbara nåd. Att du har gett oss ditt ord, Herre. Att vi på något sätt har fått vara med i den här banan och se din storhet, Herre. Vi ber om välsignelse över det judiska folket. Och vi ber, Herre, för oss som är samlade här i eftermiddag. Ber verkligen, Herre, att du ska välsigna oss och bevara oss, Herre. Och är det någon som inte är beredd, som inte är redo, Herre, så bara tacka dig för att du vill fylla oss med din heliga ande. Och gör oss beredda till den stunden när du tar hem oss. I Jesu namn. Amen. Är det någon som har någon fråga? Då får man ju ställa den. Det är väldigt viktigt i judiska sammanhang när man har gudstjänsterna. När man pratar med rabbinerna så säger rabbinerna, den värsta punkten i en gudstjänst är när jag tvingas säga amen, för då kommer alla frågorna. Men ni förstår. Är det någon som sitter med någonting? Ja, absolut. Det har du helt rätt. 1948 föddes Israel. Det var ju en stor grej. Absolut. Helt klart. Och det finns också i det. Till och med årtalet finns om man läser Moseböckerna, men jag kan inte det, alltså varje bokstav motsvarar en siffra, va? Så judarna har ju vetat att 1948 är ett bemärkelseår. Ja. Jag har lagt några böcker där nere, ni får gärna titta på dem och tjuvtitta och läsa och sådär. Det finns en tidning här som jag visade, för den är gratis, alla tidningar är gratis där. Men så finns det en tidning till som jag inte har med där nere, men den ser ut så här. Det här är vår kristna dagstidning nu, vet ni det? Kommer ut tisdag, onsdag, torsdag, fredag och lördag. Det är fantastiskt, det är ett mirakel. Och de är så generösa så de har sagt till mig, när du är ute så här, och så är det någon som skulle vilja prova den här tidningen ett år. Ett år. Då får ni som en välkomstgåva 4 stycken utav mina böcker. Det är nästan vad tidningen kostar. Och skulle du vilja det och säga, ja men vi testar det här, då säger du till mig så får du fylla i en sån här liten lapp. Det är allt vad du behöver göra idag. Köper du böckerna så kan du betala med Swiss kontantkort eller få en faktura på det. Ja, var det någon mer fråga?
Håge för det du har gett oss. Väldigt spännande och intressant. Vi ser fram emot nästa samling.